Hej, jag är kriminalöverkommissarie vid centralkriminalpolisen och har under de senaste 30 åren varit med och utrett många av de mest uppmärksammade brotten i vårt land. Jag har adopterat 5 pojkar och en flicka i Rwanda. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur det kom sig att jag hamnade i Rwanda, om erfarenheter där och hur livet på den afrikanska kontinenten har påverkat mina värderingar. Jag heter Thomas Elfgren och jag är din sommarpratare idag. Det kändes alltid på ett konstigt sätt högtidligt att gå in från portgången vid Albertsgatan 17. Min bästa barndomskompis Stig bodde där. Det var inte så ofta jag vågade besöka honom. Hans mamma hade en mycket allvarlig syn på disciplin och kristendom. Hans betydligt äldre bror spelade cello. Besöken kändes alltid som en tur i spökhuset på Borgbacken. Kuslig cellomusik och en arg kvinna som aldrig kunde kalla mig Thomas eller Tuffe som alla andra gjorde. För henne var jag bara en jävla unge. Rödbergen var kanske bäst känt för sina yrkesbrottslingar. Så känt, eller rättare sagt ökänt, att det senare gjordes en film om livet där. Jag och Stig växte upp i Rödbergen, men aldrig visste vi vad som pågick runt omkring oss. Vi var fullt sysselsatta med annat. Det finns inte ett hörn, inte en genväg mellan hus och kvarter som vi inte kände till. Inte en godisbutik som vi inte hade snattat karameller från. Inte många gånger innan vi blev tagna på bar gärning. Busfrön av värsta slag enligt mammas mått. Gullegryn enligt farmors och mormors. Bangatan 3 i hörnet av Jörsgatan var mitt hemhus. Hela huset från källare till vind. Det var mitt hus. Där bodde också farmor, farfar, stora farbror, faster, hela släkten. Söderströms bokförlag upptog bottenvåningen, epicentret för finlandssvensk litteratur. I andra änden av den korta bangatan fanns centralkriminalpolisens och skyddspolisens högkvarter. Att jag senare skulle jobba där hade jag inga drömmar om. På samma korta gata fanns också min skola, bangatans folkskola. Farmor jobbade på förlaget som korrekturläsare. Hennes jobb var att läsa böcker innan de trycktes och publicerades. Arbetsrummet var stort. Allt verkar stort när man är liten. Jag fick sitta i den mjuka fåtöljen invid hennes arbetsbord, förutsatt att jag höll tyst. Med allvarlig blick, huvudet framåt utad, satt hon i skenet av bordslampan och läste. Det var det vackraste jag kommer ihåg från min barndom. Att med penna och linjal göra anteckningar på papper visste jag inte kunde vara ett jobb. Röd penna och blyerts. Jag behövde dessa tysta stunder med henne. Det hektiska livet på gatan blev ofta för mycket. Om inte för mig, så definitivt för min omgivning. En sen kväll år 1996 landade jag i Kroatiens huvudstad Zagreb. Min vardag hade i 2 decennier fyllts av individuella tragedier som mord och dråp samt organiserad brottslighet. Jag visste att det som jag snart skulle se inte motsvarade föreställningarna jag skissat upp i mina tankar. Kroatien, döda i tusental, levande i tusental, som hade tvingats lämna sina hem för att aldrig tillåtas återvända. Blod, död, evig sorg, förstörda hus, ödelagda städer, tomma gator. Mina förberedelser luktade tidningspapper och vinklade rapporter. Det behövs så litet för att få medmänniskor att ta koll på varandra. En motiverad ledare, en agenda som ifrågasätter individens överlevnadsstrategi och en ansvarslös media. 3 år senare lämnade jag den forna Jugoslavien berikad med förståelse om hur exakta kopior vi människor egentligen är. Oberoende av vilken kultur vi kommer ifrån. Det som hände där kan hända var som helst. Jag blev berikad av den smärta som humanismen för med sig. Tanken att resa till Rwanda i det mörkaste Afrika var inte alls lockande. Jag tyckte Jugoslavien hade givit mig min dos av folkmord och brott mot mänskligheten. Att påbörja ett nytt uppdrag av detta slag kändes mindre lockande. Jag föreställde mig ett uppdrag i ett land i total misär. Vägen från flygfältet till hotellet räckte för att visa mig att jag hade tagit fel. Då solen sjunker bakom bergen i Kongo är det en stund av sinnesfrid för idealisten som sitter på sandstranden på den rwandiska sidan om sjön Kivu. Färgprakterna av ljus och skugga är andlöst skön. Det försvinnande solljuset växlar från gult till orange till blodrött innan det slocknar helt. Också inbördeskriget i Kongo, som har rasat i över 15 år kring berättigandet av etnisk existens, livsrum och kontroll över naturresurserna, håller också på att mattas av. Som en följd av kriget har över 4 miljoner människor mist livet. 1100 varje dag. Detta Afrikas eget världskrig skulle ha tagit slut för länge sedan om inte de energiberoende välfärdsländernas arméer hade varit upptagna på mer lukrativa marknader. Mitt i sjön Kivu flyter en borrplattform. Gasen under ytan producerar dyr energi för afrikanerna och inkomster för de utländska bolag som äger rättigheterna till råvaran. Det dröjer ett tag innan afrikanerna själva kan ta över produktion av det här slaget. Första steget i den riktningen är en politisk och ekonomisk allians mot den djupt rotade västerländska kolonisationsideologin. Lite längre bort kan vi känna konturerna av den lilla ön Kumbabara. Härifrån sett ser det ut som ett paradis där idealisten som sitter och grunnar över livets realiteter kunde tillbringa sin åldershöst. Öns cirka 200 invånare får sin utkomst av fiske. Kvällarna firar man på traditionellt afrikanskt vis. Mammorna lagar mat över öppen eld. Barnen gör sina läxor i stearinljusets sken. Medan papporna, som inväntar måltiden, lyssnar på radions sanna berättelser om ett bättre liv i den stora världen. Snart kommer Obama att göra Afrika till ett paradis på jorden. Likadant som USA. Barnen i Kumbabara ska lägga sig snart. För att hinna i tid till skolan på fastlandet ska de bege sig iväg senast klockan 5. Skolresan på över 3 timmar företar det simmande. Skolhäften och uniformer packas på kvällen i plastpaket som också det allra minsta skuffar framför sig i vattnet. Ibland blåser det hårt och regnet står som spön i sjön. Varför i all världen ser allt så grönare ut på den andra sidan staketet? Eller sjön? Eller oceanen? Våra förfäder flyttade som nybyggare till Amerika i hopp om ett bättre liv. Vi flyttade i stora horder till Sverige för att få jobb. Rwanda är där solen går ned. Himlen är röd av blod. Kristin var tutsi, minoriteten i Rwandas socialekonomiskt delade befolkning. Hennes make Emmanuel, hutu, enligt den diskriminerande segregationen som greppat samhället sedan de belgiska kolonialherrarna lämnade landet 30 år tidigare. De bodde med döttrarna Ingabir och Anastasia i huset med svärmodern och hennes 6 barn. Då folkmordet började i april 1994 skrevs också dödsdomen för Kristin. Enligt ledarna var det Emmanuel som hade skyldigheten att ta livet av henne och barnen. Precis som i alla andra familjer av blandäktenskap och som ett bevis på hans lojalitet till militärledningens ideologi. Varje dag gick Emmanuel tillsammans med sina syskon ut i den närliggande gatukorsningen där de med några tunna trädstammar och tunnor hade riggat upp en vägspärr. Beväpnade med djungelknivar och klubbor tog de livet av varje tutsi som försökte fly Kigali ut med denna sidogata. De belgiska kolonialherrarna hade berikat Rwanda med europeisk civilisation, som till exempel ID-papper. Stämpeln i den berättade vem som var hutu, vem tutsi. Emmanuel kunde då veta vem han skulle klubba ge vid vägspärren. Tack vare ID-pappret var det möjligt att man på några 100 dagar så effektivt kunde ta livet av nästan 1 miljon män, kvinnor, barn, åldringar, bara för att det stämplats som tutsi. Ett offer varje 10:e sekund. 250 000 kvinnor och barn våldtagna. Mer än 200 000 blev HIV-smittade. Min adoptivson John föddes upp och växte i Kampala, Ugandas huvudstad. Hans föräldrar hade flytt den första vågen av folkmord i Rwanda år 1963. Den dagen som dödsdomen för Christine föll var han 10 år gammal. Jag visste alltid varifrån mamma och pappa kommit. Den röda kvällssolen berättade för oss att många igen visste livet i Rwanda. Himlen färgades röd av blod. Det är inte så lätt att ta livet av närstående. Speciellt inte att ta livet av sin maka och barn och bara därför att du blivit tillsagd att göra så. Detta mänskliga faktum och Emanuels samvete räddade hans familj. Istället för att ta livet av dem fick de under dagarna gömma sig i ett litet dörrlöst utrymme i mitten av hemmet. För att nå dit klättrade Kristin över innertaket. Svärmodern och Emanuels syskon var alla med i denna konspiration. Då mörkret föll var det ingen som vågade gå ut för att kontrollera att alla följde militärledningens order. Detta utrymme var hennes och barnens vardag tills dagen då de så kallade tutsirebellerna från Uganda tagit Kigali under kontroll. Emmanuel och hans syskon flydde till Demokratiska republiken Kongo. Då de senare återvände till Rwanda grävs de vid gränsen. Emmanuel dog i fängelset. Han kunde inte bära skuldkänslan. Syskonen dömdes till långa fängelsestraff för att snart bli frisläppta. Det är en mycket avrådande känsla att ta livet av någon. Speciellt om man ska göra det själv. Men om man gör det på order av myndigheter, om man är tillräckligt betingad, om man känner sig knuffad och dragen, om man ser att blodbadet absolut inte inverkar negativt på framvården, ja, då får man en känsla av tröst. Man gör det utan skam och motvilja. Den 7 april 2010 skrev jag en anteckning till Kristin. Kära Kristin, förlusten av Emmanuel, dina föräldrar och syskon är något jag tänker på varje dag. Det är allt jag kan säga. Ordet har så litet betydelse. Tack för att du orkat tillreda oss mat och städa. Thomas. Jag heter Thomas Elgren och är din sommarpratare idag. Fattigdom, hungersnöd, farsoter och torka är det första man kopplar till när man tänker på Afrika. Den som reser dit för första gången möter en karg och överraskande verklighet som förr eller senare tvingar en att omvärdera livets grundläggande frågor. Vare sig man vill det eller inte. Afrikas misär och skönhet är som berättelsen om Lady Olufsen. Man kan inte undgå att bli förälskad. Afrikas skönhet finns i dess färger och ljus. Naturen står för scenen. Människor och vilddjur fyller det med sina berättelser. Kulturen skapar skugga och perspektiv. Och historien ger oss ett tidsbegrepp. Var än man stannar upp ett slag är Afrika ett levande konstverk. Kolonialväldet kom med religion och utbildning. Årtusenden av tradition och trosuppfattningar skulle sopas undan för att bana väg för europeisk civilisation och religion. Men det som gör Afrika till Afrika är dess regndansare och exorcister, häxor, medicinmän, spågummorna och de osynliga fåraherdarna. De lyckades bevara sin plats djupt i människornas vardag. Familj och släkt är grunden för själva existensen och samhällets osvikliga kärna också i praktiken. En förvaltningskultur som bygger på korruption och nepotism är en västerländsk exportvara till Afrika. Korruption är ett maktinstrument som efter kolonialväldet har hållit portarna öppna för västvärldens tillgång till Afrikas naturrikedomar och till ballonginvesteringar som de afrikanska skattebetalarna inte har råd med. Angelique. Vägen från huvudstaden Kigali till Nya Kisu in vid gränsen till Burundi tar cirka 3 timmar. Det var mitt arbetsfält, eller rättare sagt arbetsberg och dalar. Jag kommer väl ihåg stunden då jag träffade Angelique. Hon var då 13 år gammal. Det fanns något alldeles speciellt i hennes blick som fick mig att stanna upp där hon stod vid sidan av vägen för att ge utrymme för min bil. Hon bar en stor vattenfylld jerrykanna på sitt huvud. Var bor du? Frågade Dredge, min tolk, på det lokala språket i Kinuranda. Hon pekade mot ett lerhus invid vägen. Där. Hennes röst var lika ödmjuk som hennes ansikte. Angelique var en av de många 100 byborna jag under de följande 5 åren bekantade mig med i Nya Kisu. En av dem jag ofta besökte var Marceline, den äldre kvinnan som bodde i huset Angelique hade utpekat som sitt hem. Marceline hade flytt hemifrån med sin familj upp på Nya Kisuberget då folkmordet började. Det var bara hon som lyckades sitta upp på berget. I 3 dygn kunde Tutsin med stenar avvärja attacken från nedan. Natten mot den 4:e dagen lämnade Marceline sitt gömställe uppe på berget. Hon höll Angeline hårt i sina armar då hon i skyddet av nattens mörker tog riktning mot Burundi som låg några få kilometer längre bort. Tusentals andra hade gjort detsamma. Angelique var inte hennes barn. På väget upp på berget fann hon sin gravida granne död och med magen uppskuren. Det var så Angelique fick se dagens ljus. Flera av Marcelins egna barn gick sitt öde till mötes den dagen då de flydde hemmet. Hon lyckades ta sig till Burundi. Den dagen kommer då jag berättar för Angelique att jag inte är hennes biologiska mamma. Jag har inte ord för att berätta sanningen för henne nu. Jag förstår Marceline så väl. Sanning, rättvisa och försoning. De orden fick en konkret betydelse för mig i Rwanda. Flera år senare höll jag ett tal på Helsingfors universitet. Jag riktade mina ord till FN-tribunalens chefsåklagare Brammertz. Här är det här chefsåklagare. Rättvisa är inte den ultimata lösningen för att hindra allvarliga brott mot humanitär rätt. Offren och förövarna förtjänar också sanning och försoning. Specialdomstolar tycks leverera selektiv rättvisa till ett fåtal utvalda. Detta är vad de får då rättvisa endast blir en fråga om tillämpning av lag och placeras i händerna på jurister. Den sydafrikanska sannings- och försoningsprocessen och de rwandiska Gacaca-bystolarna har lärt oss mycket. Fulla brister, om det ses på med juristögon. Full av äkta känsla för rättvisa, om det ses på med vanliga medborgarögon. Det har levererat känslan, utseendet och sinnet av tillfredsställelse. Det har levererat ett fridfullt sinne och en känsla av verklighet att bygga på. Marceline berättade ännu en detalj om sin flykt till Burundi. Det var några 100 som den natten flydde Nya Kisu. Kvinnorna längst fram, barnen i mitten och männen på båda sidorna och bakom. De nådde Akanjarofloden och fortsatte ut med stigen som skulle ta dem den kortaste vägen till gränsen. Ett spädbarn började gråta, kanske av kölden som natten alltid förde med sig. Kvinnan som hade spädbarnet inlindat ett tyg på sin rygg förstod vad detta skulle innebära. Marceline kunde inte göra något för att hjälpa. Mamman försökte förgäves tysta barnet. Hela gruppen riskerade att bli ertappade. Ledaren gick fram till henne. Han tog barnet ifrån henne och gick ut med den branta flodkanten fram till vattnet. Gråten tystnade och mannen kom tillbaka tomhänt. Innan Marceline delade med sig av denna händelse med mig var folkmord för mig en juridisk term med många ansikten som kallades vittnen, offer och förövare. Kliniska ord som vi professionella tar så mycket tid på oss att debattera. Vi kunde ha stoppat blodbadet i Rwanda om vi så velat. Vi valde att vända dem ryggen då de mest behövde oss. John James, Morris, Benjamin, David och Maria. Hur och varför blev jag deras adoptivpappa är en lång historia. För att göra den kort, det är det mest betydelsefulla jag någonsin har gjort. Det ger mig glädje och känsla av stolthet varenda dag. Jag hoppas jag har försonat min ignorans. Lyckan har många verkligheter. Se här. Morris visade upp det bladet han valt med omsorg. Litet och kört. Han plockade till medan han fortsatte beskrivningen av hur gott te tillverkas. Det ska plockas innan det blir hårda, visste han berätta. Ormar, här finns massor av dem. Du ser dem sällan, bäst så. Jag hatar dem. En äldre man med guldplaskanna gnisslade försiktigt förbi på sin cykel. Ser du fotbollsplanen på toppen av kullen? Där bredvid lerhyddorna. Där spelade vi. Där samlades ofta också på kvällarna för samvaro runt elden. Det var där vi fick höra berättelser om Batshuayi, de osynliga fåraherrarna, och om livet i Rwanda. Vi satte oss ner. RFR beskrev han hur det uppkommit på hans ben. Alla hade sin historia, varenda en återgiven i detalj. De förbipasserande männen och kvinnorna likaså. På avstånd sjöng barn till toner av något som påminner om trumslag. Är det du, Morris? Frågade en skrynklig gammal kvinna. För 15 år sedan hade hon varit rektor för byskolan. Vi fortsatte mot vattenkällan. Sången och trumslagen fick ansikten. En skara glatt sjungande barn marscherade i otakt till slagen mot de tomma kannorna de bar på. Vägen mellan Morris barndomshem i byn Salama, Uganda och vattenkällan går genom en vidsträckt teodling. Det vi hade kanske tänkt oss skulle bli en snabb avstickare blev en flera timmar lång detaljerad historia om min adoptivsons barndom. Känslan av stundens betydelse kunde inte bli mer fullständig. Var det lycka? Var det livets mening? Jag hittade svaren på den afrikanska kontinenten där livet präglas av fattigdom och elände enligt västerländska mått. Jag hade levt ett lyckligt liv. I den lilla byn av lerhyddor förstod jag att det finns något ännu utöver kärleksfulla människorelationer och egendom. Då jag tänker på lycka, tänker jag alltid på den odramatiska delade samvaron med Morris på vägen till vattenkällan. Min barndomsvän Stig, hans svara ansikte jag inte längre kommer ihåg, mötte sitt öde i Helsingfors. Stig stannade kvar i det ökända Rödberget. 10 år senare dog han i en överdos av heroin. Rapportbladen om hans brottsliga karriär upptog 3 mappar. Han blev bov, jag blev polis, med stora tankar om liv och död i Afrika. Jag skrev i dagboken. Afrika har många verkligheter, många historier. Den rika kulturen, traditionerna, skönheten och genuina vänligheten har upptagit mina tankar. Ljus, vatten, mat, eld, graviditet, födsel, sjukdom och död har fått ett innehåll. Jag förstår nu varför livet alltid känns som endast halvlevt. Jag har upplevt livets betydelse. Det är inte det jag har upplevt, utan det som tidigare känns som betydelselöst. Känslan är befriande. Det ger mig evig sinnesro. Jag kan njuta av det jag inte har. Jag hoppas farmor förstod hur mycket jag älskar henne. Jag kom aldrig för mig att säga det åt henne. Mina värderingar har förändrats och för alltid. Jag heter Thomas Elfgren och har varit din sommarpratare idag. Tack för att du kom med mig till min värld.